Kapitel 22. Att träda ut ur skuggan. Ninive och de andra hörde avlägsna rop när de närmade sig Jamernas byggnader. Gatorna hade börjat fyllas med folk och det var som om det fanns en extra spänning i luften denna dag. Människorna gick lite hastigare. Det var något extra vaksamt i deras sätt att låta blicken glida förbi Ninive i den blixtprydda klänningen och kvinnan som hon höll i silverkopplet. Elaine rättade nervöst till greppet om sitt knyte och tittade åt det håll varifrån ropen hördes. Det var i nästa kvarter, vid huset där den gyllene höken med ljungeldarna fladdrade i vinden. Vad är det som händer? Ingenting som har med oss att göra, sa Ninive med bestämd röst. Hoppas du, tillhörde min, och det gör jag med. Hon skyndade på sina steg, sprang upp för trappan före de andra och försvann in i den höga stenbyggnaden. Ninive drog åt sig kopplet. Sheta, kom nu ihåg att du är lika intresserad som vi av att vi ska klara det här utan bekymmer. Det gör jag, sa den shonshanska kvinnan innerligt. Hon hade hakan pressad mot bröstet så att hennes ansikte inte skulle synas. Jag ska inte ställa till med någonting, dessvärre. När de började gå upp för den grå stentrappan dök en Shaldame och en Daemon upp längst upp i trappan och började gå ner för den. Ninive kastade en hastig blick mot dem för att försäkra sig om att kvinnan med kragen inte var Egwene, men sedan undvek hon att titta på dem igen. Med Daemon höll hon Sheta nära intill sig så att Daemonen skulle tro att det var Sheta som kunde bruka kraften om hon kände det. Inte desto mindre kände hon svetten pärla nerför ryggraden ända tills hon insåg att de inte tog större notis om henne än hon om dem. Allt de såg var två klänningar, en med blixtar och en grå, och att kvinnorna som bar dem var sammanlänkade med en Ardame, en kopplad och en hållare av kopplet. Det var allt. Och bakom dem en flicka från trakten som bar ett knyte med några av Shaldamens tillhörigheter i famnen. Ninive sköt upp dörren och de gick in. Vad det än var för uppståndelse under Churaks baner så sträckte den sig inte hit, i varje fall inte än. I ingångshallen fanns det bara kvinnor och alla var lätta att identifiera genom klädseln. Tre gråklädda Daemon med Shaldamer som bar armbanden till deras koppel. Två kvinnor med blixtar på klänningarna stod och samtalade och ytterligare tre promenerade ensamma genom hallen. Fyra kvinnor som var klädda som min i enkla mörka yllekläder skyndade förbi med brickor i händerna. Min stod längre in i hallen och väntade när de kom in. Hon gav dem en kort blick och började sedan gå längre in i huset. Ninive ledde Sheta genom hallen och följde Min, och bakom dem skyndade Elaine. Så vitt Ninive kunde se var det ingen som tittade på dem, men likväl kändes det som om den pärlande svetten längs hennes ryggrad höll på att bli en hel flod. Hon såg till att Sheta gick snabbt så att ingen skulle hinna se henne ordentligt eller än värre fråga något. Sheta hade blicken klistrad vid sina egna tår och behövde så lite uppmuntran att Ninive nästan trodde att hon skulle ha sprungit om det inte varit för att kopplet höll henne tillbaka. När de närmade sig baksidan av huset gick Min upp för en smal spiraltrappa. Ninive föste Sheta framför sig hela vägen upp till femte våningen. Det var lågt i tak och korridoren var tom och tyst förutom det svaga ljudet av gråt. Gråten tycktes passa in bra i korridorens kyliga atmosfär. Det här, började Elaine och skakade på huvudet. Det känns... Ja, det gör det, sa Ninive bistert. Hon blängde på Sheta som fortfarande hade ansiktet nedvänt. Rädslan gjorde henne ännu blekare än annars. Utan att säga något öppnade Min en dörr och steg in. Rummet innanför hade delats upp i mindre rum med hjälp av grova mellanväggar. Och i mitten löpte en smal korridor som slutade med ett fönster. Min skyndade bort till den sista dörren på höger sida och steg in, tätt följd av Ninive. En slank, mörkhårig flicka satt vid ett litet bord med huvudet vilande mot sina korsade armar. Redan innan hon tittade upp visste Ninive att det var Egwene. Ett band av glänsande metall löpte från silverkragen runt Egwens hals till armbandet som hängde på en krok på väggen. När hon fick syn på dem spärrade hon upp ögonen och rörde läpparna, men utan att få fram ett ljud. Då Elaine stängde dörren bakom sig fnittrade Egwen plötsligt till och slog händerna för munnen. Det lilla rummet var minst sagt fullt när allihop hade trängt sig in. Jag vet att jag inte drömmer, sa hon med skälvande röst. För om det hade varit en dröm skulle det ha varit Rand och Gallad som kom ridande på varsin ståtlig hingst. Men jag har drömt. Jag trodde att Rand var här. Jag kunde inte se honom, men jag trodde... Orden tystnade på hennes läppar. Om du hellre vill vänta på dem, sa Min torrt. Åh nej, nej, ni är så underbara allihop. Det underbaraste jag någonsin sett. Var kom ni ifrån? Hur gjorde ni? Den där klänningen in i... Och är Damon? Och vem är... Plötsligt gnällde hon till. Det är ju Setra. Hur... Hennes röst blev plötsligt så hård att Ninive knappt kände igen den. Henne skulle jag vilja slänga i en gryta med kokande vatten. Setra hade knipit ihop ögonen och grep förtvivlat om tyget i sin klänning. Hon darrade. Vad har de gjort med dig? Utbrast Elaine. Vad kan de ha gjort som får dig att vilja något sånt? Egwens blick var klistrad vid den jonchanska kvinnan. Jag skulle vilja att hon fick känna det. Det var vad hon gjorde med mig. Fick mig att känna det som om jag stod i halsen i... Hon rös till. Du anar inte hur det känns att ha en sån här på sig, Elaine. Du vet inte vad de kan göra med dem. Jag vet inte vilken av dem som är värst. Setra eller Renna. Men jag hatar dem allihop. Jag tror att jag vet, sa Ninive tyst. Hon kunde känna hur Setras hud blev allt våtare av svett. Kunde känna rysningarna som fick henne att skaka i hela kroppen. Den gulhåriga kvinnan var skräckslagen. Ninive fick behärska sig för att inte genast göra det Setra fasade för till verklighet. Kan du ta bort den här? Frågade Egwen och pekade på kragen. Det måste du kunna om du har kunnat sätta den där på... Ninive ledde kraften i en hårfin ström. Kragen runt Egwens hals gjorde henne tillräckligt ilsken, och hade inte direkt skulle Setras skräck och vissheten om hur välförtjänt den var ha gjort det. Tillsammans med vad hon själv kände att hon ville göra med kvinnan. Kragen öppnades och föll ned från Egwens hals. Med en förundrad min förde Egwen fingrarna till strupen. Sätt på dig min klänning och kappa, sa Ninive till henne. Elaine var redan i färd med att veckla upp byltet på sängen. Vi ska gå ut härifrån och ingen kommer ens att lägga märke till dig. Hon övervägde att hålla kvar sin kontakt med Shaidar. Hon var sannoliken tillräckligt arg och det kändes så underbart. Men släppte den motvilligt. Detta var den enda platsen i hela Falm där det inte fanns någon risk för att en Shal Dame och hennes Daemon skulle komma om de kände att någon brukade kraften. Men de skulle genast slå larm om någon Daemon såg en Shaldame med kraftens skinande aura kring sig. Jag begriper inte varför du inte har gett dig av för länge sedan. Du är ju ensam här. Och även om du inte kunnat räkna ut hur du skulle få av den där saken från halsen kunde du väl bara ha tagit den i handen och sprungit. Medan Min och Elaine raskt hjälpte Egwen att byta om till Ninives gamla klänning förklarade hon vad som hände om man flyttade armbandet från den plats där en Shal Dame hade lämnat det och att hon blev sjuk av att bruka kraften om ingen Shal Dame hade armbandet på sig. Samma morgon hade hon listat ut hur man kunde öppna kragen utan kraften och upptäckt att alla muskler i hennes hand knöt sig i kramp så fort hon rörde vid spännet i avsikt att öppna det. Så länge hon inte tänkte på att knäppa upp det kunde hon röra det så mycket hon ville, men vid minsta antydan om en sådan tanke. Ninive blev själv illamående. Armbandet runt handleden fick det att vända sig i magen på henne. Det var allt för fruktansvärt. Hon ville få av sig armbandet innan hon fick veta mer om Adame. Innan hon fick veta något som skulle få henne att känna sig befläckad för evigt av att ha haft det på sig. Hon knäppte upp silverarmbandet och drog av det för att sedan stänga det igen och hänga det på en av krokarna. Tro nu bara inte att du kan börja ropa på hjälp, sa hon och skakade näven framför Sirtas ansikte. Om du öppnar munnen kan jag fortfarande få dig att önska att du aldrig blivit född. Och till det behöver jag inte den där förbannade saken.
Ni tänker väl inte lämna mig med den här på mig, viskade Sirta. Det kan ni bara inte göra. Bind mig istället. Sätt munkavle på mig så att jag inte kan slå larm. Snälla.
Egwene skrattade glädjelöst. Låt henne behålla det på. Även om vi inte sätter munkavle på henne kommer hon inte att ropa på hjälp. Du får verkligen hoppas att den som hittar dig här tar av är Daemon och bevarar din lilla hemlighet, Sirta. Din smutsiga hemlighet skulle jag kanske säga.
Vad talar du om, sa Elaine.
Jag har tänkt över det här ganska grundligt, sa Egwene. Jag hade inget annat att göra än att tänka de stunder då de lämnade mig ensam här uppe. Kjell Jamer påstår att de utvecklar vad de kallar ett tycke efter några år. De flesta av dem kan känna om en kvinna brukar kraften, vare sig de är kopplade till henne eller ej. Jag var inte säker förut, men detta med Sirta bevisar att jag hade rätt.
Rätt om vad då? Frågade Elaine.
Men sedan insåg hon tydligen vad Egwene menade, att döma av hur hon spärrade upp ögonen. Egwene fortsatte. Ninni, Adame fungerar bara på kvinnor som kan bruka kraften. Förstår du inte? Kjell Damer kan bruka kraften, precis som Damon. Sirta gnydde och skakade våldsamt på huvudet. En Kjell Dame skulle hellre dö än erkänna att hon kan bruka kraften, även om hon visste att det var så. De tränar aldrig upp sin förmåga, så de kan inte göra något med den, men de kan leda kraften. Jag sa ju det, Samin. Den där kragen borde inte ha fungerat på henne. Hon knäppte den sista knappen i klänningen som Egwene hade tagit på sig. En kvinna som inte kan leda kraften skulle kunna slå dig sönder och samman medan du försökte kontrollera henne med Adame. Hur kan det vara så, sa Ninni. Jag trodde att Shonshen satte koppel på alla kvinnor som kan leda kraften.
Alla som de kan hitta, sa Egwene.
Men de som de hittar är sådana som du och jag och Elaine. Vi är födda med det, färdiga att bruka kraften vare sig någon lär oss det eller ej. Men hur är det med shonshanska flickor som inte har förmågan medfödd men skulle kunna lära sig? Alla kvinnor kan inte bli hållare av kopplet. Renna berättade det en gång när hon ville vara snäll. Det är tydligen stor fest i byarna i Shonshen den dag då Shaldramerna kommer för att pröva flickorna. De vill hitta alla som är som du eller jag och sätta kopplet på dem. Men alla andra flickor får prova armbandet för att se om de kan förnimma vad den stackars kvinnan med kragen känner. De som kan det får följa med och bli upplärda till Shaldramer. Det är sådana som skulle ha kunnat lära sig att bruka kraften. Sirta gnällde tyst.
Nej, nej, nej.
Om och om igen. Jag vet att hon är förfärlig, sa Elaine. Men det känns som om vi borde hjälpa henne på något sätt. Hon kunde ha varit en av våra systrar om inte Shonshan hade förstört allting. Ninni öppnade munnen för att säga att de nog borde tänka på att hjälpa sig själva istället. Då öppnades dörren. Vad står på här? Sa Renna med uppfordrande ton och steg in i rummet. Håller du audiens? Hon stirrade på Ninni med händerna mot höfterna. Jag har inte gett någon annan tillåtelse att koppla sig till mitt husdjur, Tuli. Jag vet inte ens vem du...
Hennes blick föll på Egwene.
Egwene som hade på sig Ninnis klänning istället för Damons grå klädnad. Egwene utan någon krage runt halsen och hennes ögon blev stora som tefat. Hon hann inte få fram ett ljud. Innan någon annan hunnit röra sig hade Egwene ryckt åt sig kannan från tvättstället och med all sin kraft slagit den i magen på Renna. Kannan splittrades och Kjell Damon vek sig dubbel med ett gurglande ljud. När hon föll kastade sig Egwene morrande över henne och gav henne en knuff så att hon föll raklång på golvet.
Sen ryckte Egwen åt sig kragen som hon hade haft på sig från golvet och knäppte den blixtsnabbt runt den andra kvinnans hals. Med ett hårt ryck i silverkopplet drog Egwen armbandet från kroken och satte det runt sin egen handled. Hon stirrade på Renna med blottade sammanbitna tänder och en blick som utstrålade fasansfull koncentration. Medan hon satt med knäna på Shal Damons axlar och pressade båda händerna mot hennes mun. Renna genomfors av en kraftig konvolusisk ryckning och ögonen verkade vilja pressas ut ur sina hålor. Hesa ljud trängde fram ur hennes hals, skrik som hölls tillbaka av Egwens händer. Hennes hälar trummade mot golvet. Sluta, Egwen. Ninni tog Egwen i axeln och drog bort henne från den andra kvinnan. Egwen, sluta. Det är inte detta du vill. Renna låg flämtande på golvet och stirrade upp i taket, grå i synen. Plötsligt kastade sig Egwen i famnen på Ninni och började gråta förtvivlat mot hennes bröst. Hon plågade mig, Ninni. Hon plågade mig. Det gjorde de allihop. De plågade mig och plågade mig och plågade mig. Ända tills jag gjorde vad de ville. Jag hatar dem. Jag hatar dem för att de plågade mig. Och jag hatar dem för att jag inte kunde låta bli att göra vad de ville. Jag förstår, sa Ninni mjukt. Hon strök Egwen över håret. Du får hata dem, Egwen. Det gör inget. De förtjänar det. Men du får inte låta dem göra dig likadan som sig själva. Sheta hade händerna pressade mot ansiktet. Renna rörde vantroget vid kragen runt sin hals med en darrande hand. Egwen rätade hastigt på sig och torkade bort sina tårar. Det är jag inte. Jag är inte som dem. Hon nästan klöste bort armbandet från handleden och kastade det på golvet. Det är jag inte. Men jag önskar att jag kunde döda dem. De förtjänar att dö. Min betraktade bistert de två Sardamerna. Rand skulle döda någon som gjorde så, sa Elaine. Det är jag säker på. Det kanske de gör, sa Ninni. Och det kanske han skulle. Men män förväxlar ofta hämnd och dråp med rättvisa. De har sällan nog med courage för riktig rättvisa. Hon hade suttit till doms med kvinnorådet otaliga gånger. Ibland ställde sig män inför dem i tron att kvinnorådet skulle ge dem en mildare dom än byrådet. Männen trodde alltid att de skulle kunna komma undan genom vältalighet eller böner om nåd. Nåd utdelade kvinnorådet när det var befogat, men alltid rättvisa. Och det var klokfrun som bestämde vad som var rättvist. Hon plockade upp armbandet som Egwen hade kastat ifrån sig och knäppte igen det. Om jag kunde skulle jag befria varenda kvinna här och förinta de här sakerna. Men eftersom jag inte kan det. Hon hängde armbandet på samma krok som det andra och vände sig sedan mot de två Sardamerna. De är inte längre några hållare av kopplet, sa hon till sig själv. Om ni är tillräckligt tysta kanske ni blir lämnade i fred här så länge att ni lyckas få av er kragarna. Ingen vet hur hjulet vrider sig och ni har kanske gjort tillräckligt mycket gott i era liv för att uppväga det onda. Tillräckligt mycket för att ni ska få ta av er kragarna. Om inte så kommer någon att hitta er här, tids nog. Och vem det än är så tror jag att de kommer att ställa en hel del frågor innan de tar av kragarna. Jag tror att detta kanske kan lära er något om det liv ni utsatt andra kvinnor för. Det är rättvisa, tillade hon, vänd mot de andra. Renna stirrade skräckslaget på dem. Sheta hade ansiktet begravt i händerna och grät så att hon skakade. Ninni stålsatte sig. Det är rättvisa, sa hon till sig själv. Det är det. Och föste ut de andra ur rummet. De väckte inte större uppmärksamhet på vägen ut än de hade på vägen in. Ninni förmodade att det var Shal Damons klänning hon hade att tacka för detta. Men likväl längtade hon intensivt efter att få byta till någonting annat, vad som helst. En smutsig trasa skulle kännas renare att ha mot huden än den förhatliga klänningen.
Flickorna var tysta och gick tätt bakom henne tills de var ute på Kullerstensgatan igen. Hon visste inte om det berodde på vad hon hade gjort eller om det var av rädsla att någon skulle försöka stoppa dem. Hon blängde på dem. Skulle de ha varit gladare om hon hade tillåtit dem att hetsa upp sig tills de skar halsen av kvinnorna?
Hästar, sa Egwene. Vi måste ha hästar. Jag vet vägen till stallet dit de tog Bela, men jag tror inte att vi kan komma åt henne.
Vi får lämna Bela här, sa Ninni. Vi ska ge oss av med ett fartyg.
Var är alla människor, sa Min,
och Ninni insåg plötsligt att gatan var helt tom. Folkskarorna var försvunna och det fanns ingenting som antydde vart de hade tagit vägen. Alla fönster och butiksdörrar längs hela gatan var noggrant förbommade, men längre bort längs gatan, nerifrån hamnen, närmade sig en avdelning med jean-jeanska soldater. De var minst 100 stycken och marscherade i ordnade led. I täten kom en officer i målad rustning. De befann sig fortfarande halvvägs till hamnen från platsen där kvinnorna stod, men marscherade med en bister målmedvetenhet. Och Ninni tyckte det kändes som om allas blickar var riktade mot henne. Det är löjligt. Ögonen syns inte innanför de där hjälmarna. Och om någon hade slagit larm skulle det ha varit i huset. Inte desto mindre stannade hon. Det är fler bakom oss, mumlade Min. Nu hörde Ninni stöveltrampet från det hållet också. Jag vet inte vilka som når fram till oss först. Ninni tog ett djupt andetag. Detta har ingenting med oss att göra. Hon tittade förbi de annalkande soldaterna, spanade mot hamnen som var full med höga, fyrkantiga fartyg. Hon kunde inte se skum, men hon bad tyst att skeppet fortfarande skulle vara kvar och att det var färdigt att kasta loss. Vi går helt enkelt förbi dem. Ljus, jag hoppas att vi kan det.
Tänk om de vill ha dig med, Ninni, frågade Elaine. Du har den där klänningen på dig. Om de börjar ställa frågor.
Jag tänker inte gå tillbaka dit, sa Egwin bistert. Hellre dör jag. Jag ska visa dem vad jag har lärt mig.
Plötsligt såg Ninni en gyllene aura kring henne.
Nej, sa hon. Men då var det redan för sent. Med ett dån som av åska rämnade jorden under de soldater som gick främst i ledet. Jord, kullerstenar och män slungades åt sidorna som vatten i en fontän. Fortfarande omvärvd av glöden snodde Egwene runt och riktade blicken uppåt gatan. Tordöns mullret hördes ännu en gång. Jordfragment regnade över de fyra kvinnorna. De jean-jeanska soldaterna tog hastigt skydd i gränderna och bakom husen. Inom några ögonblick var de alla utom synhåll. Alla utom de som låg på marken runt de två stora hålen i marken. En del av dem gjorde svaga rörelser och ljudet av jämmer nådde de fyra kvinnorna. Ninni slog ut med händerna och försökte titta åt båda hållen samtidigt. Din idiot! Vi försökte låta bli att dra åt oss uppmärksamhet. De kunde ge upp allt hopp om det nu. Hon kunde bara hoppas att de skulle lyckas ta sig förbi soldaterna och ner till hamnen genom gränderna.
Alla Jamen vet säkert också nu. Det där kan de inte ha missat. Jag tänker inte ta på mig kragen igen, sa Egwene hetsigt. Jag gör det inte.
Se upp, ropade Min.
Med ett gällt vinande ljud kom ett eldklot farande i en båge över taken. Det var stort som en häst och på väg rakt mot dem.
Spring, ropade Ninni och kastade sig själv in i närmsta gränd mellan två igenbommade butiker. Hon landade på magen så att luften gick ur henne just som eldklotet slog i marken. Het luft vällde in över henne i den smala passagen. Hon drog efter andan, rullade över på rygg och stirrade ut mot gatan. Där de hade stått var kullerstenarna spräckta och svartnade i en cirkel med 10 stegs vidd. På andra sidan gatan såg hon Elaine huka sig i en annan gränd. Av Min och Egwene syntes inga spår. Ninni slog förfärat handen för munnen.
Elaine tycktes förstå vad hon tänkte. Hon skakade våldsamt på huvudet och pekade nedåt gatan. De hade sprungit ditåt.
Ninni drog en lättad suck som strax förbyttes i en ilsken morrning. Idiotiska flicka. Vi kunde ha kommit förbi dem. Nu fanns det dock ingen tid för förebråelser. Hon kilade bort till hörnet och kikade försiktigt runt knuten. Ett eldklot, stort som hennes huvud, kom rusande mot henne längs gatan. Hon kastade sig bakåt precis innan det exploderade mot hörnet där hennes huvud just befunnit sig. En dusch av stenflisor regnade över henne. Vreden fick henne att översköljas av kraften innan hon visste ordet av. En blixt slog ner någonstans uppåt gatan, i närheten av platsen varifrån eldklotet hade kommit. Ännu en urladdning klöv himlen och sedan rusade hon bort längs gränden. Bakom henne korsades ingången till gränden av fräsande blixtar. Om inte Domon har sitt skepp redo så ska jag... Ljus, måtte vi komma trygga dit allihop. Bale Domon rätade på sig med ett ryck när den första blixten korsade den skiffergrå himlen och slog ned någonstans i staden. Ännu en blixt följde på den första. Det är inte tillräckligt molnigt för oska. Ett dovt muller hördes uppifrån staden och plötsligt slog ett eldklot genom taket på en byggnad strax ovanför kajen. Krossade skifferplattor flög i vida bågar kring nedslaget. Hamnen hade redan tidigare tömts på folk och kvar var endast ett fåtal sjönsjanska soldater. Dessa började springa vilt med dragna svärd och under höga rop. Ur ett av hamnmagasinen kom en man med en grolm vid sin sida och han var tvungen att springa för att hålla jämna steg med bestens långa skutt. De försvann bort längs en av gatorna som ledde upp från vattnet. En av Domons besättningsmän kastade sig efter en av yxorna och måttade ett hugg mot en förtöjningstamp. Med två steg var Domon framme vid honom och grep tag i den lyftade yxan med ena handen samtidigt som han grep om mannens hals med den andra. Skum stannar här tills jag säger att vi ska segla Edwin Cole. De har blivit galna, kapten, ropade Jerrin. En explosion gav ett rungande återskall i hela hamnen och fick måsarna att fly upp i luften där de kretsade i en skriande cirkel. Än en gång klövs himlen av en blixt som slog ned någonstans inne i färm. Damerna kommer att döda oss allihop. Vi ger oss av medan de fortfarande är upptagna med att döda varandra. De kommer inte att märka något förrän vi är borta. Jag har gett mitt ord, sa Domon. Han vred yxan ur Coles hand och lät den slamrande falla ned på däck. Jag har gett mitt ord. Skynda dig, kvinna, tänkte han. Ace det, eller vad du än må vara. Skynda dig. Jeffram Bornhold tittade på blixten som lyste upp himlen ovanför Falm, men brydde sig inte vidare om den. En jättelik flygande varelse, utan tvekan något av Sjönsjöns vidunder, flög vilt fram och åter för att undgå att träffas av urladdningarna. En storm skulle hindra Sjönsjön lika mycket som honom. Staden låg fortfarande dold bakom några av de närmaste trädlösa kullar, vilka också innebar att han inte syntes därifrån. Hans tusenhövdade här bredde ut sig på ömse sidor om honom. Den var uppställd i en enda lång linje av beridna soldater och fyllde hela dalgången bakom honom. Den kalla vinden slet i deras vita mantlar och fick baneret vid Bornholds sida att fladdra. Fanan pryddes av ljusets söners gyllene sol, omgiven av en flammande strålkrans. Rid nu, Bayer, befallde han. Den magelagde mannen tvekade och Bornhold gav sin röst extra skärpa. Jag sa rid, son Bayer. Bayer la handen mot hjärtat och bukade. Som ni befaller, kapten. Han vände hästen, men hela hans person utstrålade motvilja. Bornhold sköt bort Bayer ur sina tankar. Han hade gjort vad han kunnat vad Bayer anbelangade. Bornhold höjde rösten. Legion framåt, i skritt. Med ett knakande från lädersadlarna började den långa linjen vitklädda män sakta röra sig mot Falm. Rand kikade runt hörnet mot de annalkade sjönsjanska soldaterna men drog hastigt in huvudet igen med en grimas. Han stod i en gränd mellan två stall. De skulle snart vara framme. Han hade leverat blod på kinden och det brände i såret som Churak gett honom. Men det fanns ingenting han kunde göra åt det just nu. Än en gång klövs himlen av en blixt och han kände genom stövelsulorna hur den fick marken att darra när den slog ned. Vad i ljusets namn är det som händer? Var det nära, sa Ingtar. Vi måste rädda Valerius Homebrand. Trots de sjonsjanska soldaterna, trots blixtarna och de märkliga explosionerna nere i själva staden tycktes Ingtar vara försjunken i sina egna tankar. Mert, Harin och Perrin befann sig i andra änden av gränden varifrån de bevakade en annan sjonsjansk patrull. De var nära platsen där de hade lämnat sina hästar om de bara kunde nå dit. Hon är i fara, muttrade Rand. Egwene. Han hade en underlig känsla inuti huvudet, som om vissa delar av hans liv var i fara. Egwene var en av delarna, en tråd i det band som utgjorde hans liv. Men det fanns andra också, och han kunde känna att de var hotade. De var där nere, i Färm. Om någon av dessa trådar brast, skulle hans liv aldrig bli helt. Då skulle det aldrig bli så som det var menat att vara. Han kunde inte förstå denna känsla, men den var stark och klar. Här skulle en ensam man kunna hålla stånd mot 50 fiender, sa Ingtar. De två stallen stod tätt ihop och det fanns nätt och jämnt plats för dem båda att stå sida vid sida. En man som håller stånd mot 50 i en smal passage. Inget dåligt sätt att dö. Det har skrivits sånger om sämre dåd. Det kommer inte att behövas, sa Rand. Hoppas jag. Ett hustak exploderade nere i staden. Hur ska jag kunna komma tillbaka in dit? Jag måste hitta henne. Hitta dem. Han skakade på huvudet och kikade runt hörnet igen. Sjonsjanierna var närmare nu och fortfarande på väg åt deras håll. Jag visste inte vad det var han tänkte göra, sa Ingtar med låg röst, som om han talade för sig själv. En blek liten man som knappt la märke till ens när man tittade rakt på honom. Släpp in honom i Faldara, in i borgen. Det var vad jag fick veta. Jag ville inte göra det, men jag var tvungen. Jag visste inte vad det var han tänkte göra. Inte förrän han sköt den där pilen. Jag vet fortfarande inte om den var ämnad för den Emmerlin-tronande eller för dig. Rand kände en kall kåre ut efter ryggraden. Han stirrade på Ingtar. Vad är det du säger? Viskade han. Ingtar hade blicken riktad mot sin svärdsklinga och tycktes inte höra. Överallt drivs människorna undan. Riken faller och försvinner. Mörkvännerna finns överallt. Och ingen av alla dessa sydlänningar verkar märka det eller bry sig om det. Vi kämpar för att hålla gränslanden, för att de ska få leva trygga i sina hus. Och likväl kommer stora fördärv närmare för varje år som går, trots att vi gör allt vi kan för att hindra det. Och dessa sydlänningar verkar tro att troll och är sagoväsen, att myrdrailarna bara finns i lekarnas berättelser. Han rynkade pannan och skakade på huvudet. Det verkade vara den enda möjlighet som fanns. Vi skulle bli förgjorda för ingenting, medan vi försvarade människor som inte ens visste om det eller brydde sig om det. Det verkade logiskt. Varför skulle vi dö för deras skull, när vi själva kunde sluta ett gynnsamt avtal? Bättre att sluta sig till skuggan, tänkte jag, än att försvinna och glömmas bort. Som Caroline, eller Harden, eller... Det verkade så logiskt. Det gjorde det faktiskt det. Rand grep Ingtar i rockslagen. Vad pratar du för strunt? Jag begriper inte vad det är du pratar om. Han kan inte mena vad han säger. Det kan han bara inte. Säg det rakt ut, vad det nu är du menar. Du pratar som en dåre. För första gången tittade Ingtar på Rand. Ofällda tårar glänste i hans ögon. Du är en bättre man än jag. Fåraherde eller furste. Det må vara vilket som helst. men en bättre man är du. Profetian säger, må den som får mig att ljuda tänka ej på ära utan frälsning endast. Det var min egen frälsning jag tänkte på. Jag skulle blåsa i hornet och leda alla gångna åldrars hjältar mot Shaul Gul. Nog skulle det väl ha varit nog för att rädda mig. Ingen kan vandra så länge i skuggan att han inte kan komma åter till ljuset. Det är i varje fall vad som sägs. Nog borde det ha räckt för att tvätta bort vad jag har varit, vad jag har gjort. Åh, ljus, Ingtar. Rand släppte greppet om den andres rock och lutade sig trött mot stallväggen. Jag tror att det räcker att vilja. Jag tror att det enda du måste göra är att sluta vara en av dem. Ingtar ryckte till, som om Rand hade sagt det rakt ut. Mörkvän. Rand, när Varin förde oss hit med portalstenen, då genomlevde jag andra liv. Ibland höll jag hornet i mina händer, men jag satte det aldrig till läpparna. Jag försökte fly undan vad jag hade blivit, men jag lyckades aldrig. Ständigt krävde de att jag skulle göra något nytt. Alltid något värre än förra gången, ända tills jag var... Du var redo att ge upp det för att rädda en av dina vänner. Tänk ej på ära. Åh, ljus, hjälp mig. Rand visste inte vad han skulle säga. Det var som om Egwene skulle ha berättat att hon var en barnamörderska. Det var för fasansfullt för att kunna vara sant. För fasansfullt för att någon skulle kunna erkänna det om det inte var sant. För fasansfullt. Efter en stund talade Ingtar igen, nu med fast stämma. Det måste finnas ett pris, Rand. Det finns alltid ett pris. Kanske kan jag betala det här. Ingtar, ja. Rand, det är varje mans rätt att välja när han ska bekläda svärdet. Till och med en sådan som jag har den rättigheten. Innan Rand hann säga något kom Harryn springande genom gränden. Patrullen svängde av, sa han upphetsat. De gav sig av nedåt staden. De samlar sig tydligen där nere. Mert och Perrin fortsatte. Han kastade en hastig blick nedåt gatan och drog kvickt in huvudet igen. Det är nog bäst att vi gör detsamma, först Ingtar. Först Rand. De där skalbaggshövdade sjonsjarnierna är nästan här nu. Gå, Rand, sa Ingtar. Han vände sig mot gatan och tittade inte mer på Rand och Harryn. Ta hornet dit där det hör hemma. Jag visste hela tiden att det var dig den Amerlin-tronande skulle ha gett befälet. Men allt jag ville var att Shaenar skulle förbli helt. Att vi inte skulle behöva försvinna och bli bortglömda. Jag vet, Ingtar. Rand drog djupt efter andan. Må ljuset skina över dig, först Ingtar av huset Shinoa. Och må du skyddas av skaparens hand. Han la handen på Ingtars axel. Moderns sista omfamning hälsar dig välkommen hem. Harryn gav till en flämtning. Tack, sa Ingtar tyst. Han tycktes inte längre vara så spänd. För första gången sedan natten då trollockerna anföll Faldara var han sådan som han varit första gången Rand såg honom, självsäker och avslappnad, till freds. Rand vände sig om och möttes av Harryns stirrande blick. Det är tid för oss att gå, sa Rand. Men först Ingtar. Gör vad han måste göra, sa Rand skarpt, men vi ska gå. Harryn nickade och Rand småsprang efter honom. Nu kunde Rand höra det stadiga trampet av sjonsjarniernas stövlar. Han såg sig inte om.